5 miljarder euro, det är ungefär så mycket som den summa som Helsingfors stad bollar med i år. 4,9 miljarder euro i intäkter och 4,7 miljarder i utgifter. Men hur fördelar sig det här pengabruket mellan könerna? Det ska staden nu utreda. Och med mig här i studion har jag tre stycken fullmäktige ledamöter, politiker som bestämmer om de här ganska många pengarna i Helsingfors. Ted Apter, Samlingspartiet, god morgon.
God morgon.
Silja Borgasdottir Sandelin, SFP, god morgon.
God morgon.
Och Veronica Honka från Vänsterförbundet. God morgon.
God morgon.
Veronica, du ska få börja. Det är nämligen din motion som över partigränserna godkändes med att man ska ta en liten titt på den här, ska vi kalla det för en könskonsekvensbedömning av hur pengarna fördelades i budgeten 2018. Vill du lite öppna upp, vad är tanken bakom det här?
Tanken bakom det här är då att vi ska få fram de här könsskillnaderna. Att nu kan vi ju inte säga konkret ännu att hur det ser ut i Helsingfors före vi har gjort den här evalueringen ur könsperspektiv. Så idén med den här motionen är också att utveckla metoder för att forska hur staden använder pengarna.
Vad tror du att kommer ut ur den?
Ja, det är svårt att säga på förhand, men jag tror att till exempel om vi tänker på fritid och idrott och sådana frågor eller sen social- och hälsovårdsfrågor, så vi har liksom forskning som bevisar att vi har en större andel kvinnor som jobbar inom till exempel social- och hälsovård och sen kunderna till exempel i åldringsvård, största delen är kvinnor. Så där finns redan skillnader som är intressanta. Så nu blir det intressant att se hur liksom Helsingfors prioriterar sina resurser inom de här och det här mellan de här olika sektorerna.
Ted, jag riktar frågan till dig. Om det sen kommer fram att det behövs stora justeringar åt något håll, hur tror du att Samlingspartiet kommer att reagera på det här?
Jag tror det är väldigt bra att vi får bättre konsekvensbedömningar överhuvudtaget som beslutsunderlag för kommande beslut. Och vi vet ju inte hur det ser ut. Så det skedde när vi har gjort en pilot så började vi mer efter det. Det som är förstås fostran och utbildning, så där är en väldigt stort resursbrist kanske överlag. Och sen, det är nu sen också en politisk fråga att vart kan man sätta mera fyrk? Att kommer vi sätta det till exempel det att vi investerar i dagvård, i själva byggnader, eller kommer vi sätta det att vi investerar det i löner? Sätter vi det i det att vi får vissa service som vi har ännu, serviceavgifterna neråt i dem eller uppåt? Och det är så liksom det att vi får konsekvensbedömningsunderlag, så det är möjlighet att det vi kan göra bättre politiska beslut, men själva politiska beslutet kommer att finna någonstans ut. Jag tror att det här kommer att ge mer utrymme för politik än snarare än att diskutera abortpolitiken från politiken.
Silja, ditt parti kom för ungefär 4 år sedan med en motion om genusplogning där man skulle titta på snöröjningen i Helsingfors ur ett genusperspektiv. Det väckte för 4 år sedan, för bara 4 år sedan, en massa diskussion och ganska mycket kämska kommentarer. Hur känns det nu när staden verkar vara redo för en sån här könsbedömning?
Ja, det var Gunvor Bretschneiders motion och jag kommer ihåg att det delvis skrattades åt den och jag är faktiskt lite ledsen i dagens läge att det gjorde det, för hon förtjänar inte de skratterna. För här står vi idag och diskuterar inte kanske just den detaljen, men principen.
Vad tror ni att ha ändrat i Helsingfors under de här på riktigt bara 4 åren? Veronica?
Ja, det är svårt att säga om någonting har förändrats. Jag tror att liksom överhuvudtaget såna här genusfrågor och frågor om jämställdhet, att det finns ju politiker som har drivit fram de här frågorna jättelänge. Att det är inte på något sätt något nytt. Att det är kanske nu en lämplig atmosfär för allt det här. Att kanske när vi tittar på hela Finlands politik så finns det en viss sån här backlash i jämställdhetspolitik. Och jag tror att många har liksom vaknat till att nej, nu räcker det. Och nu vill vi göra konkret liksom jämställdhetspolitik i Helsingfors. Så jag tror kanske det här är en av orsaken.
Silja?
Jag kan kanske tro att det också delvis är en reaktion på den här regeringen som de facto fattar beslut som inte är särskilt jämställda. Och det som de konstaterar är att män och kvinnor är jämställda i Finland, det står i regeringsprogrammet. Och det är ju kanske inte riktigt så det är idag och därför vill vi också dyka djupare in i den här frågan.
Ted, du är den enda som representerar ett regeringsparti här.
Ja, så jag liksom halvt kommenterade det där som Silja sa. Så jag tror att vi hade reaktioner också under förra regeringens lopp. Då när det kom besparningar på fostring och utbildningen då också, så inte Helsingfors stad i beaktan i liksom 100% eller på ett annat sagt så staden försökte minska den där effekten genom att inte sen slopa ner där fast man kom ner på den här stadsandelsnivån. Det som är kanske en grej här är att jag tycker att vi har, som jag sagt tidigare i det här programmet, en viss bra Helsingfors anda nu i stadsfullmäktige. Och det ser man i Helsingfors stadsstrategi, och där så har man också skrivit in jämlikhetsfrågor på ett helt annat sätt än förr, att det ska gå igenom alla olika branscher och sektorer inom staden. Jag tycker att det här är ett prima exempel på det, och motionen själv var jättebra.
Här i studion fortsätter den politiska måndagen. Jag har med mig tre stycken fullmäktige ledamöter. Ted Apte, Samlingspartiet, god morgon.
God morgon.
Silja Borgasottis-Sandlin, SFP, god morgon.
God morgon.
Och Veronica Honkasalo, Vänsterförbundet, god morgon.
God morgon.
Vi pratade alltså om det här att, Veronica, du fick förra veckan igenom en motion om att man ska könskonsekvenser bedöma, genusgranska om vi vill, budgeten för 2018, och se liksom vart pengarna går när man tittar på män och kvinnor. Är det här någonting helt nytt, eller har inte staden överhuvudtaget titta på hur pengar fördelar sig mellan män och kvinnor tidigare?
No, alltså vi har en person i staden som jobbar halvtid med genusfrågor. Alltså hon koncentrerar sig bara på genusfrågor. Så det här är ganska lite. Om man tänker att hur stor Helsingfors stad är. På det sättet kan vi säga att det är liksom en början. Men jag vet att liksom, Silja kan berätta mer om vad som händer inom idrottssektorn. Och där har man börjat redan. Men jo, man kan säga att om man jämför med andra storstäder som Stockholm, Wien, Reykjavik, så vi är inte de första.
Silja, du representerar kultur- och idrottssektorn här idag. På vilket sätt syns det inom din sektor?
Redan under förra mandatperioden så då satt jag i idrottsnämnden, och då fattade vi beslut om att man skulle se över de understöden vi delar ut i den här stan ur ett genusperspektiv. Och det arbetet är igång, vi har inget resultat av det ännu. Men att det handlar allt om hur föreningarna bokar utrymmen till olika, till pojkar eller flickor, män, kvinnor. Det handlar om direkta stöd, det handlar om andra föreningar som också gör motionsarbete, och sen handlar det ännu om hur vi stöder sån motion som är i andra utrymmen än stadens utrymme. Så det är ganska omfattande paket, och vi har tagit ut in en helt skild person som ska se över de här ur ett könsperspektiv nu.
Ted, hur ser det ut på de fronter som du är mer intresserad av?
Jag har varit med inom det här utbildningssektorn ganska länge nu, och det är lite svårt. Alltså det är både nationellt sett och sen inom Helsingfors, så det skulle finnas något behov för att man skulle mäta saker noggrannare. Vad man har, hur den här effekten man har i olika ställen, för att sen kunna prioritera de resurser som man har lite bättre. Och jag tror att den här motionen kommer ge verktyg till det. Samtidigt när vi gör en pilot först, så lönar det sig att ta kanske en sån här liksom tidsperspektiv i det hela också, att vi får inte allt på en gång i stånd, och vi kommer inte att ändra på beslutsfattningen så avsevärt mycket genast i början, men jag tror att det här är möjlighet att göra mycket i slutändan. Att sen på längre sikt så tror jag att det kan ha en otroligt stor inverkan på till exempel hur lönefrågor och sådana här kommer att diskuteras i framtiden.
Kommer Helsingfors att höja lönerna för dagispersonalen?
Vi får se. Det är en sak som vi kommer att göra på finska, att tehtävän vaativuuden arviointi, så gör vi den i år. Och det kan hända att det leder till det att vi kommer att höja på vissa löner till viss mån, men att sen i vilken storleksnivå, så där tror jag att det kan kanske finnas en mer diskussion om det.
Om vi till exempel tar Tusby, så Tusby har i snitt 200 euro mera i lön, de som jobbar inom småbarnspedagogiken, och Tusby har inte ett problem med att hitta erfaren personal, behörig personal till dagisarna. Tror du att Helsingfors stad skulle kunna höja dagispersonalens lön med 200 i månaden?
Jag tror att det största svårigheten med det är att Helsingfors stad för tillfället finns största arbetsgivare. Och sen om vi ska gå och höja för en grupp, liksom behandla en grupp, så tror jag att vi skulle ha sen flera andra grupper uppkommande därefter. Och där är det kanske det som, liksom, det som är svårt, det praktiskt i det, att gå och höja på en gång jättemycket. Och därför tror jag att det kan vara bättre om vi får en sån kultur, var vi kan titta igenom det här, att hur krävande uppdrag har olika grupper som jobbar för staden. Om vi får där en liten kulturändring, så tror jag det är bättre än det att vi ska försöka gå här för en skild grupp på en gång jättemycket.
Silja, Veronica, vad tycker ni i den här frågan? Silja?
Jag tycker nog att vi skulle kunna se över den lönesättningen som personalen inom småbarnspedagogiken har i Helsingfors. Vi ser att kranskommunerna, alltså inte riktigt de här största närmast Helsingfors, utan de andra kommunerna, samtliga av dem har högre löner än vad vi har, inte bara Tusby. Och samtidigt ser vi att vi har brist på personal. Vi har inte riktigt råd att inte ha behörig personal för de allra yngsta i den här stan.
Hur mycket kunde man höja den här lönen? Om vi tänker nu helt konkret på en yrkesgrupp.
Budgetförhandlingarna har inte riktigt ännu börjat, så att jag vågar inte gå in på några summor, men att det här kommer att vara en av prioriteringarna, tycker jag.
Veronica?
Ja, jag håller absolut med Silja. Vi var hemskt glada i vår grupp att borgmästaren Vapaavuori har nu ett sån här liksom löneprogram som han vill börja med, att man tittar igenom alla löner. Men jag håller med Ted att man ska liksom titta på alla löner och evaluera. Liksom. Men absolut, det finns behov för löneförhöjningar.
Jag tittar förresten från det fantastiska Helsingkanava, så följde jag med ert fullmäktige möte från förra onsdagen, och där kan man alltså, titta på alla diskussioner som förs där. Veronica, du presenterade den här motionen och den godkändes då. Den fick mycket understöd, och i något skede så lyfte Mika Raatikainen om talturen, han representerar ju Sannfinland, ett ganska konservativt parti, och då drog ju alla kanske lite andra att nu kommer det något kritiskt, men han var också för det här, men han lyfte upp en sån grej som att vi ska komma ihåg de unga killarna, de unga männen som sitter i fängelse och många medelålders män som mår illa. Hur tror du att det här kommer att synas sen i den här könskonsekvensbedömningen?
Det kommer absolut att komma fram. Liksom, jämställdhet är ju liksom ingenting som, någonting sånt som behandlar bara liksom flickor och kvinnor, utan det behandlar liksom, det rör oss alla. Så det här, jag var hemskt glad att han stödde den här motionen redan i stadsstyrelsen. Men det här, det som han sa under fullmäktige mötet, så det är ganska sån här, en sån ganska stereotypisk liksom. Det är ganska ofta som man säger så, att hur är det med killar och hur är det med pojkar och män, men absolut, det om vi tänker på skolsektorn, så där har vi liksom problem med att vi har en viss liksom sån här stark maskulin kultur som inte kanske då lockar till att man klarar sig i skolan när man är med en pojke.
Silja, du kommer att få sista ordet i den här diskussionen.
Veronica har en bra poäng. Jämställdhet handlar om egentligen lika behandling mellan alla kön, inte bara för kvinnor eller män. Det som vi ser på idrottssidan så är att pojkar rör sig mer än vad flickor gör i föreningar. Det är ju ett klart tecken redan. Men sen när vi ser på lite äldre vuxna, så ser vi att det finns stora utmaningar med att få äldre män att röra på sig i samma grad eller till och med mer än vad kvinnor gör. Och det här är ju en helt, ur en hälsosynvinkel, så är det här ett jämställdhetsproblem.